Hej, välkommen till Coach Meet Coach. Jag heter Jörgen Lennartsson och har jobbat som fotbollstränare i 30 år. I denna podd så samtalar jag med andra coacher, ledare och chefer om teambuilding, coaching, ledarskap och mycket annat. Det är alltid intressant och lärorikt att ta del av andras erfarenheter, både inom idrotten och näringslivet. Gå gärna in och prenumerera på Coach Meet Coach i din poddapp så får du hela tiden uppdateringar när det kommer nya avsnitt. Du kan även följa podden på Instagram. Jag är glad att kunna presentera Folkspel som samarbetspartner till Coach Meet Coach. Genom att låta hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet så vill ideella Folkspel bidra till växtkraft och till att göra Sverige bättre för alla. I det ingår att stödja framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Folkspel, allt överskott till Sveriges föreningar. Tack för det. Hoppas du hänger med. Nu kör vi! Dagens gäst är Conny Evensson. Conny Evensson, stort välkommen till Coach Meet Coach.
Tack så mycket.
Född i Torsby, 75 år. Coachingresa. Började med Färjestads juniorlag några år. Sen blev det Färjestad BK A-laget i tre perioder och även sportchef under några år. Sen var du Klåten Schweiz i två perioder. Du var fri Frölunda, head coach där under två perioder. Du var förbundskapten för Tre Kronor och du var förbundskapten för juniorlandslaget. Meriter som tränare, VM-guld med Tre Kronor två gånger. SM-guld med Färjestad två gånger. SM-guld med Frölunda. Schweizisk mästare med Klåten två gånger. Uppflyttning, väldigt prestigefylld sådan, till elitserien med Frölunda. Och vunnit guld med alla lagen som du har tränat. Och även om du kanske inte gillar det, årets göteborgare 2003. Stort grattis till en fantastisk coachkarriär, Conny.
Ja, tack så mycket. Tack så mycket.
Stämde det här, eller?
Ja, det stämde.
Finns det något att tillägga?
Nej, men det var kul att få årets göteborgare också.
Ja, det var
väldigt,
det.
Ja, hedrande naturligtvis.
Jag tror Joel har fått också faktiskt. Joel Unke,
ja,
han har fått någon gång också.
Ja,
men du började som tränare ännu tidigare vad det gällde det här med fotboll kontra hockey.
Ja, jag var samtidigt som jag spelade hockey så var jag fotbollstränare i Norrstrand, en klubb här i Karlstad, och även i FBK.
Och då var under tiden du spelade hockey så var du fotbollstränare?
Ja, på sommaren.
Det är härligt på sommaren.
Ja, på den tiden,
kunde man göra det.
Ja, på den tiden kunde man göra det.
Om vi då tittar bakåt under din karriär. Förebilder som du har haft och som du hade när du började och blev ledare. Och varför var de dina förebilder?
Ja, jag hade ju förmånen att ha Arne Strömberg som var förbundskapten för landslaget i ishockey. I fem år, och jag var lagkapten då i Färjestad de flesta av de åren. Så att vi hade en väldigt tät kontakt, Arne och jag. Så att, och sen så gick han ju in på mycket detaljer när det gäller träning och ishockey och allting. Va? Så att han väckte ju ett intresse. Och sen hade jag en kanadensare som heter Les Enning i Hagfors när jag växte upp där i Viking. Och vi låg ju i högsta serien. Så att jag gillar honom också. Och sen fick jag en tränare till Färjestad första gången jag kom hit. Det var 1966. Acke Andersson. Han som var med och vann VM.
Vad var det de här förebilderna gjorde som där du kände att det här ska jag ta med mig när jag blir tränare?
Ja, om jag tänker på Acke Andersson så var Acke en sån person Så han fick med sig hela laget och man hade både respekt för han, men han var inte hänsynslös så, utan men han var bestämd och han hade en stark vilja och ja, jag gillar honom. Mm. Sen Arne Strömberg, han hade ju det senaste i träning då som fanns, va? Mm.
Väldigt många ledare idag har ju, kan man säga, tränare som de själva hade när de växte upp som sina förebilder, även när de sen hamnade på väldigt mycket högre nivå.
Ja.
Finns det någon annan förebild, om vi tittar i den stora hockeyvärlden, som du känner att den där personen har inspirerat? Så vi ska prata lite grann om det sen vad det gäller din utveckling, men om du tittar på någon hockeytränare i världen som du har anammat?
Ah, så långt har jag väl inte gått kanske. Profiler, jag menar, jag växte ju upp när Nisse Nilsson, jag hade ju förmånen att få möta han till och med någon match, va?
Mm.
Men det var ju en fantastisk spelare som man åkte, för jag bodde ju i Hagfors då, och åkte hit till Karlstad Forshaga för att titta på matcherna. Och det var ju väldigt viktigt, jag menar, man måste växa upp också på ett ställe där det finns sporten, så att man följer med den här ifrån man växer upp, va? Som Degerfors i fotboll brukar jag säga, va? Varenda en som växer upp det blir ju bra i fotboll, va? Och det är ju för att
miljön
va? Och så var det ju, som tur var så flyttade jag ut till Hagfors då ifrån Rembert Torsby, va? När jag var väldigt ung, va? Så att jag fick vara med på när hockeyn var stor där, va?
Nej, men det är bra. Om man då börjar prata ledarskapsfilosofi och coachingfilosofi och så vidare. Mm. Din syn på coaching och din ledarfilosofi under alla de här åren. Vad har du den nu och hur har du den utvecklats under hela din ledarresa? Det är en väldigt bred fråga, men man börjar någonstans och hitta lite ut om det.
Jag förstår hur du menar. Och det är ju... Jag vet att när jag flyttade till Schweiz, då var ju de beredda på att jag skulle vara den här typiska ledaren som finns i utlandet, om man säger, va. Mm.
Och det, då var det klåten.
De sa ju herr coach till mig direkt, va. Och herr Nevensson, va. Och då sa jag sen när jag samlade dem då att ni behöver inte säga det, utan säg du och Conny till mig. Det går hur bra som helst. Och jag tycker jag ser den gruppens ögon, hur de tittar på mig, va. Och jag hade aldrig något problem med att jag har sagt det sen, för de hade en stor respekt för tränaren. Så att jag tror inte på det där att man ska sätta sig i respekt genom att skrika och så. Nej. Även om jag har ju läst många gånger, även som svarta ögon och så här. Men det är skillnad. Ja. För att ibland behöver också ett lag få höra att de har varit dåliga, vet du.
Och det som utomstående så här då, Conny, så känner jag att utifrån mitt perspektiv och det jag känner till om dig och sett och läst och så vidare och hört hockeyfolk framförallt prata, så den balansen mellan att vara kompis och stöttande medmänniska å ena sidan och vara en tydlig stark chef och ledare å andra sidan, och du pratar själv om dina svarta ögon, att hitta den balansgången mellan de två olika delarna, det är någonting som jag som utomstående känner att det är du en av de sakerna som du är allra mest känd för, att få en enorm respekt för det ledarskapet, att hitta den balansen mellan de två sakerna. Håller du med mig, och i så fall hur gör du för att hitta den balansen?
Det där tror jag inte man lär sig, utan det där har man med sig. Jag tror att jag måste...
Håller du med mig?
Jag håller med dig. Men jag tänkte ju igenom saker och ting när jag var ledare också. Jag menar, jag skulle inte komma sist till omklädningsrummet till exempel, va?
Nej.
Och jag pratade ju med dem som inte spelar så mycket också, va?
Mm.
Och försökte få de som var ledare i laget att ta hand om det också, så att de inte känner sig utanför.
Mm.
För att man ska ju veta det, alla får ju inte spela powerplay och boxplay.
Nej.
och så vidare. Va? Så att,
och där hade du en väldigt humanistisk sida gentemot så här, spelarna som inte hade de viktigaste rollerna i laget.
Absolut, absolut. Det försökte jag. Mm. Och sen, vi kanske kommer till det sen, men jag hade ju mycket personliga samtal med spelarna. Va? Mm. Och där kom det ju fram mycket saker då. Alltså, eller saker som vi kunde ta upp, rättare sagt. Va? Mm.
Jag tror att det var Niklas Lidström som sa någon gång att Conny, han är en som man i NHL kallar för en players coach. Det vill säga en coach som är på spelarnas sida. En coach som spelarna tycker om. Och en spelare som är så som man vill att en coach ska vara som spelare. Men kan ändå då, som säger, ha den distansen och vara tillräckligt auktoritär och tydlig och säga till på skarpen de gångerna det verkligen behövs. Så att säga. Men den delen i ditt ledarskap, känner du att det är liksom en sak som du har haft egentligen från början utan att du har tänkt på det så mycket?
Ja, så kan man säga. Jag har inte tänkt på det utan
du har inte utvecklat det ledarskapet genom året, utan det kan man säga att när du började med Färjestads juniorlag och Färjestads A-lag så hade du egentligen det i dig redan då.
Ja, men man ska veta att när jag började i Färjestad, då var jag 32 år och fick A-laget. Va? Mm. Och då hade jag varit spelare och spelat med hälften av spelarna. Va? Mm. Till exempel Per Bäckman som sen blev en jättestor tränare och landslagstränare bland annat. Va? Och det var ingen lätt situation.
Nej. Alltså.
Så att man lärde sig mycket av det också.
Fick du ändra ditt ledarskap på något sätt när du kom till Schweiz och Kloten? Vad gäller de här delarna?
Det var ju det som var spännande när jag flyttade ner. För jag hade ju det i åtanke och många sa ju till mig då att det måste du liksom visa med hela handen vad som ska göras och det där. Mm. Absolut inte.
Nej.
De var minst lika intresserade som svenska spelare och bli bättre hockeyspelare. Mm. Och de var... Där hade jag ju dem på heltid. Mm. För första gången som jag tränade ett lag så hade jag dem på heltid. Så att vi kunde träna när jag ville på dagarna.
Du kände inte att du behövde på något sätt så att säga, ändra ditt ledarskap? Utan det, för man brukar ju säga ibland att när man kommer till andra kulturer så måste man anpassa sig lite. Och speciellt då klart den tyska delen av Schweiz, vanligt, kanske tysk mentalitet och så vidare. För din del så var det inget problem, utan du kunde fortsätta med samma ledarskap som du hade haft i Sverige.
Ja, jag tror att jag hade samma i alla fall. Och sen hade jag ju lite tur också. Eller tur, jag valde ju Kloten. Jag hade Lugano. Var ju en mycket rikare klubb och större klubb. Va?
Men det franska, italienska delen.
Italienska delen. Mm. Så att jag valde Kloten. Och det var mycket för att Anders Ellebrink och Micke Johansson. Mm. Vi fick ha två utländska spelare på den tiden. Så då valde jag mycket också för att de var där. Va? Och det var ju fantastiska killar. Och så.
Om man pratar om det här med ledstjärnor och värdegrunder i sitt ledarskap. Mm. Har du några ord där som du kan beteckna som att det här har varit mina ledstjärnor och värdegrunder under hela min resa?
Nej, det jag kan säga alltså, det är att jag har jobbat väldigt, väldigt hårt. Mm. Och två gånger så har jag ju gått in i väggen under de här åren i karriären. Mm. Och det är för att det fanns ingen som skulle komma hem till oss en lördag eller en fredagkväll om det var match på lördagen eller tvärtom. Alltså.
Nej.
Utan då ville jag koncentrera mig och gjorde mycket förberedelse, gjorde jag. Mm.
Det är också en sak som om du pratar med folk runt Frölunda som var med under din tid, så är det ju ett ord som kommer upp väldigt ofta runt dig. Det är ju noggrann.
Ja, jag försökte vara väldigt noggrann och genomgångar, att man inte blir slentrian, att vi hade på exakt samma ställe och så vidare, va? Mm.
Men de delarna, har du lärt dig det själv? Eller har du förstått att det är så här det ska vara? Eller har du lärt dig det av någon annan? Eller har du känt att fast när du själv spelade så ville du att tränaren skulle vara så?
Det var när jag spelade själv. Mm. Alltså Arne Strömberg var en bra tränare, men han var väldigt tråkig på genomgångar. Mm. För Nicke Johansson var med i laget då, och även Sterner tror jag. Men Nicke, han låg och sov nästan på golvet. Mm. För han höll på en 30-40 minuter med genomgångar. Mm. Så det var, jag tror inte det var någon som lyssnade på slutet. Det kanske var jag som var lagkapten då. Ja.
Man pratar ibland om att ett lag spelar på ett sätt som är väldigt tydligt ledardrivet, det vill säga det är ledarens filosofi och idéer som styr väldigt starkt hur man ska spela. Och så på andra sidan finns det ett spelardrivet lag där spelarnas individuella skicklighet är på en sån hög nivå så att ledaren kan lämna väldigt mycket till spelarnas individuella skicklighet för att lösa saker och ting. Och att det är väl mer ett spelardrivet lag. Vad känner du att du har varit på skalan mellan de sakerna?
Jag tror nog att jag har
du förstår nog, ungefär vad jag menar.
Ja, jag förstår precis vad du menar. Mm. Och jag tänker lite där, för att jag har nog varit så att jag har ju alltid velat haft ett visst spelsystem.
Mm.
Och satt dem i de positionerna.
Mm.
Och kanske... Jag har kanske prioriterat vissa saker som jag kanske skulle ha ändrat på om jag var tränare idag. Mm. Men det var ett spelsystem som gav bra resultat. Mm.
Hur tänker du utveckla det mer? Hur du skulle ändra på det om du hade varit tränat idag?
Vi
kom in lite grann på dagens samhällsklimat lite senare. Men det finns några exempel där? Lite?
Nej, men jag hade ju min center forward på den tiden. Han skulle vara den som var defensiv och hjälpte backarna i egen zon. Va? Mm. Och det utgick jag stenhårt ifrån. Va?
Mm. Lex Thomas Rundqvist.
Ja, exakt. Va? Han var ju exemplarisk på det. Va? Och, så att det visste de ju.
Mm.
Att jag hade det spelsättet. Va?
Jag tänker kanske lite mer på ledare. Att du säger att du har någon spelare som är extremt skicklig. Kenta Nilsson. Så får han får sin roll i laget och han får liksom vara lite, han får fara omkring lite på egen hand för att han är så skicklig, så han fixar det ändå i förhållande till ett strukturerat spel där vi bestämmer att det här är vår struktur och det här är våra linjer i vårt spel. På vilken sida, så här, om filosofin står du där, det är självklart situationsanpassat beroende på vilka spelare man har, självklart.
Jo, det är det. Men jag har ju haft Håkan Lo bland annat och många i Färjestad som var... Håkan var ju målskytt, så jag menar, han skulle ju inte behöva vara den första som var nere i anfallszon, eller i defensiva zon. Va?
Ja, nej, men jag är med på det. Vi går vidare. Den här, ditt ledarskap och ditt sätt att arbeta och så vidare... Dagarna går, tiderna går, åren går, samhället går, samhället utvecklas, det blir nya perspektiv på saker och ting. Tror du att ditt sätt att arbeta, ditt ledarskap, din filosofi skulle funka att jobba med i dagens samhällsklimat och i dagens hockeyvärld?
Om jag vore 20 år yngre så tror jag det faktiskt. Mm. Men nu är jag ju inte det.
Nej. Och vi utgår från att du hade varit i den fysiska åldern och så att säga, på det sättet som du var då.
Och den glädjen.
Den glädjen och energin och då, engagemanget.
Då är det inte omöjligt.
Nej. Du förstår vad jag är inne på lite
grann.
Att samhällsklimatet har ändrat sig. Det blir lite mer egoism. Det blir mer korta, snabba puckar. Man byter spelare. Ja. Men det kan vara 10-20 nya spelare på en säsong.
Ja.
Kontinuiteten finns inte kvar på samma sätt och så vidare.
Men som tränare då och även nu så måste man ha spelarna på bra humör.
Absolut.
Och det var någonting som man jobbar väldigt hårt med.
Mm.
Och då gäller det att man tar snacken med spelarna.
Mm.
Så att, jag tror att det betyder väldigt mycket att man inte blundar när man ser en spelare som inte har fått spela på en 3-4 matcher, utan man tar det snack med honom.
Mm.
Och det tror jag många som försöker att viker bort istället. Va?
Mm. Mm.
Och det går inte.
Nej. Och balansen mellan det här humanistiska och, som du själv uttrycker det, de svarta ögonen, där känner du att det sättet att arbeta är fortfarande i allra högsta grad väldigt gångbart på den här yppersta nivån.
Det tror jag. Det tror jag aldrig försvinner.
Nej, det är kul att höra. Det är bra. Vi ska gå vidare på det här med kulturer och vinnande kulturer. Och Färjestad har ju genom åren haft en enorm hockeykultur och en enorm vinnande kultur. Även om det inte har varit så jättemånga på samma sätt de sista åren, så står ändå Färjestad för en vinnande hockeykultur. Och du har ju varit en av dem som varit väldigt drivande och påtagligt varit med och skapat Färjestads vinnande prestationskultur. På vilket sätt jobbade du och ni i Färjestad när ni byggde upp den här vinnande kulturen i Färjestad?
Ja, jag tror att Färjestad hade väldigt bra ungdomsverksamhet. Så att det kom mycket egna produkter också. Och i och med att laget blev bra och började ligga med i toppen på elitserien, då var det ju spelare som var yngre som ville hit också till Karlstad. Och det har ju fortsatt i alla år nu. Så att,
ni var några stycken som ändå var väldigt påtagliga ledare. Jag tänker på Kjell Glennet, du och så vidare. Gjorde saker som gjorde att spelare ville komma till Färjestad. Ja. Vad var det ni gjorde med ett ledarskap i driften av föreningen som gjorde att det blev så framgångsrikt?
Det var bra att du nämnde Kjell Glennet. Han har ju betytt oerhört mycket för Färjestad. Och jag vet att han gjorde ju så att alla som flyttade hit, han pratade ju mest med deras flickbekanta. Och de trivdes här. Och då trivdes spelarna också. Så att,
det sociala var viktigt.
Det sociala var väldigt viktigt. Och bra bostäder och så vidare.
Om vi kommer in till omklädningsrummet, där du har haft en stor påverkan på kulturen i Färjestad. Vad är det som ni har gjort där som gjort att det blev så bra?
Det var många bra spelare som skötte mycket av snack och allt i omklädningsrummet. Vi hade ju spelare som har spelat här i många år. Typ då Thomas Rundqvist.
Vi kommer in lite grann på rekrytering sen. Men alltså just det här med kontinuitet på goda karaktärer.
Ja.
Det är en väldigt viktig faktor.
Så kan man säga. Ja.
Men ert sätt att leda de här, att styra dem i förhållande till beteenden, sätt att vara, sätt att uppträda mot varandra. Vad fanns det för några nyckelsaker där som Färjestad verkligen träffade rätt på? För då får man verkligen säga att ni gjorde under en lång period.
Ja, det går ju lite i arv alltså. Så att de såg ju hur det har varit förut. Och de som kom hit var ju också tvingade att finna sig i rollen att det här är Färjestad, så här uppträder vi här och här tränar vi hårt och så vidare.
I bambu kan man prata om det här med vinnarkulturen, att det sitter i väggarna. Men det sitter ju inte i väggarna, det sitter i människorna. Och de människorna där får ju någon form av beteenden som gör att verksamheten blir en väldigt högpresterande verksamhet. Och som du själv säger, man tar det med sig generationer och arv där. Skulle du kunna på något sätt beskriva lite grann just den här, jag är lite nyfiken på den här Färjestad-vinnarkulturen som var i väldigt, väldigt många år. Går det att sätta ord på det?
Det är väldigt svårt, för att jag tror att alla som kom hit till Färjestad och var nya visste att här kommer det att krävas väldigt mycket. Och i och med att de känner till det när de kommer hit, så tränar de ju väldigt bra för det första. Och sen så tar de väl till sig det som krävs. Så att det är svårt att trycka på några punkter alltså.
Nej, man förstår vad du menar. Om man tänker sig Färjestad kontra Frölunda. Kulturerna i de två klubbarna med stark hockeykultur och så vidare. Nu har det hänt lite i Frölunda sen du var där senast, men du vann ju trots att SM-guld och tog upp dem i elitserien. Kan du känna att det fanns några skillnader mellan kulturen i Färjestad och i Frölunda på något sätt?
Ja, jag skulle tippa att i Färjestad var det mer kontinuitet med att spelarna var kvar under en längre period.
Mm.
Frölunda bytte ju mycket spelare, lite mer omsättning.
Mm.
Dock inte sista gången jag var där. För då var det... Och då kom jag också absolut vid rätt tillfälle, för de hade väl vunnit junior-SM med bröderna Lundqvist och Tolsa och Kahnberg. Så att de killarna växte ju till sig och blev stora stjärnor och var de som var med och gjorde så att vi kunde vinna SM-guld.
Och så fick du hem Niklas Andersson där. Och,
Det är bra att du säger Niklas Andersson. Det är nog en av de spelarna som är mest undervärderade i svensk ishockey.
Men kände du att, att ni hittade den rätta mixen där?
Ja, jag menar det. Ja.
Om man säger så här då, Conny. Fanns det några saker som du tog med dig från den Färjestad-kulturen? Som du kände att det här ska vi, så här ska vi ha det också här i Frölunda?
Ja. Om jag går tillbaka till första gången jag kom till Frölunda, när vi låg i division 1, då lyckades vi ju inte första året där. Och jag kände ju direkt vad det var för fel.
Mm.
För då har Frölunda värvat fjärdekedjor ifrån elitserien, sådana som inte fick plats i elitserien.
Mm.
Så att vi gjorde en ny strategi där, att nu ska vi värva spelare som är unga och är på väg uppåt istället.
Mm.
Och då, och så hade vi bra egna också. Det var Kahnbäcks generationen där. Och då gick vi upp.
Mm.
Så att det gäller att ha lite tålamod och jobba med spelarna.
Mm. Tålamod och lite mer ska vi säga helt enkelt smartare rekrytering.
Ja,
var en viktig del.
Visst.
I de pusselbitarna för att få upp Frölunda i elitserien.
Ja. Och det har ju Färjestad varit bra på varje år.
Det är bra. Om vi fortsätter prata om det här med vinnande kulturer. Så du hade landslaget under 2 säsonger. Är det samma nycklar för att skapa den vinnande atmosfären, kulturen i ett landslag som i ett klubblag?
Ja, du har ju inte den tiden att jobba med ett landslag.
Nej.
Och absolut inte när det är VM på våren där. Så vet du ju inte om du får hem några NHL-proffs, va?
Nej.
Och sen är ju frågan också, hur många ska man ha?
Mm.
Idag är det ju, hela landslaget är ju ifrån NHL.
Om du tänker dig ditt ledarskap, hade du samma ledarskap i landslaget som i klubblaget?
Ja, det tror jag.
Mm. Det var ingen som skilde utifrån kravsättning, kommunikation, delaktighet kontra tydlig styrning?
Nej. Det är bara att du har dem under kortare tid. Va? Så att här måste det ske i stort sett på en gång att man får ihop hela laget. Va?
Mm. Var det något som ni gjorde annorlunda då på de korta tiden för att få ihop gruppen på samma sätt som ni fick under en längre tid i klubblaget?
Nej, det var ju hur vi skulle spela och hur vi skulle uppträda och
den typen av
visst och framförallt hur vi skulle spela då för att de kom ju från olika klubbar.
Men ledarskapsmässigt var det väldigt lika.
Ja, det tycker jag faktiskt att det var.
Conny, ni vann VM-guld 91.
Mm.
Och sen vann ni VM-guld 92.
Mm.
Vet du hur många spelare 92-laget som var kvar från 91-laget?
Ja, Mats Sundin kom ju hem i alla fall.
Mm.
Och Kalle Johansson.
Ja.
Är det de två?
Sen har vi en målvakt som var reserv första 91 och som stod sen 92.
Söderström.
Tommy Söderström.
Ja.
Det var en liten Djurgårdsmaffia där med Kennholt också.
Ja, Kennholt var med.
Och Garpenlöv var väl i NHL då, men han var ju Djurgårdsmaffian.
Ja,
och så hade du en smålängd med Stillman. Hur många blir det?
Ja, 5-6.
6 spelare.
Ja.
Det vill säga att ni vinner VM-guld 91.
Mm.
Behåller bara 6 spelare. Byter ut alla de andra.
Mm.
Och åker och vinner VM-guld igen 92. Sverige har aldrig vunnit VM-guld 2 år i rad efter varandra. Och du gör det med i stort sett ett helt nytt lag. Och det måste ju betyda att ert arbetssätt med landslaget under de två åren måste ni träffat klockrent på. När ni kan vinna VM-guld med i stort sett två helt olika lag. Det är jag väldigt nyfiken på. Hur gjorde ni det?
Ja, 15 nya spelare hade vi som inte har varit med.
Nej, och byta ut 15 spelare i ett lag och sen vinna igen.
Ja.
Det blev man imponerad av när man tittar på det. Och det är man väldigt nyfiken på. Hur gick det till nu?
Ja. Jag ska dra lite bakgrund till varför det blev så här också. Det var ju Canada Cup först på hösten.
Mm.
Och sen var det de här turneringarna som brukade vara också. Då kallas vi i Svestia på den tiden.
Ja, precis.
Och i Finland. Och sen var det ju OS på det också.
Mm.
Så att spelarna orkar ju inget mer.
Nej.
Så det var därför jag fick återbud ifrån nästan alla som jag ringde.
Så det är inte medvetna byten?
Nej, det var inte medvetna byten. Nej. Utan det var att de sa återbud. Men så Garpenlöf fick jag ifrån och Sundin. Mm. Och så Micke Andersson också, bror till Niklas, kom hem. Mm. Och Kalle sa jag, va?
Mm, Kalle sa du.
Ja, så var det väl någon mer också, va?
Mm.
Ja, det tror jag det var. Men annars så var det ju spelare som har varit med i det som vi kallade vikingarna då.
Mm.
B-landslaget.
Mm.
Som kom med.
Mm.
Och så fick vi ju 0-0 mot Italien första matchen.
Mm.
Andra matchen fick vi mot Tyskland med 6-3.
Mm.
Så det var ju ingen bra start.
Nej.
Men det som räddade oss, kan man säga, i den turneringen.
Mm.
Det var att det var första gången som det var två grupper.
Mm.
En som spelade i Bratislava och en i Prag.
Mm. Så att det var kvartsfinal då?
Det var kvartsfinal. Mm.
Och inte semi direkt.
Ja, och då fick vi möta OSS, som de hette då. För det var precis när Sovjet splittrades.
Mm.
Så att vi mötte OSS då och lyckades vinna med 2-0.
Mm. Det var ju fantastisk prestation.
Ja, det var det.
Ja. Men gjorde ni exakt likadant? Eller fick du ändra någonting i sättet? Var ni, tränade ni mer, tränade ni mindre? Hade ni mer teoridiskussioner?
Alltså, under en sån här turnering så blir det ju inte så mycket träning. Alltså, det blir ju mest på detaljer och powerplay framför allt. Va?
Mm.
Och där vet jag att Peter Forsberg kom ju med.
Mm.
Vi spelade en vänskapsmatch i...
Han var 18 år då, va?
Ja, i Moskva.
Mm.
Och efter första perioden så Kure Lundmark, som var assisterande då.
Mm.
Efter första perioden så tittade vi på varandra och så sa vi att det är i alla fall en som är given i VM.
Ja.
Peter Forsberg, efter en period mot ryssarna i Moskva.
Ja.
Han var så bra redan då.
Mm.
Så att...
Men själva konceptet, Conny Evensons hockey, Conny Evensons ledarskap, det var egentligen samma koncept. Och det var det vi har pratat om väldigt mycket nu med en blandning mellan delaktighet och styrning och att hitta personlighet också som passar in i gruppen.
Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Och jag menar, alla som hade mig under de här åren så visste de ju att så här kommer jag att spela nu. Va?
Mm, mm. Och då är vi väldigt mycket inne på det här med gruppdynamik. För det hänger ihop med det här.
Mm.
När du då har haft uppgiften att formera femmor genom dina år. Du har formerat x antal femmor i under hela din karriär. Att sätta ihop en femma som passar tillsammans.
Mm.
Och då det här med att man ska passa tillsammans som personer vad det gäller den personliga karaktären och så vidare, kemin kontra deras ishockeyskicklighet, deras skills och så vidare med olika roller. Hur balanserar du de sakerna när du ska sätta ihop en femma som ska fungera?
Jag vill ju ha en defensiv forward.
Mm.
Det vill jag ha. Och sen vill jag ju ha en riktig spets som är höger eller vänster forward.
Mm.
Och ja, den andra kan vara spets också. Mm. Och sen vill jag ha naturligtvis en som är defensiv back också.
Mm.
Och en som är mer offensiv.
Mm. Om du hittar de här hockeyspelarna som passar med de här egenskaperna, men deras personlighet funkar inte riktigt. Personkemin linkar inte samman.
Nej.
Kör du över det då och tar... vi måste sätta ihop de här så att de funkar hockeymässigt. Eller kan du göra av andra hållet? Ja. De här två linkar ihop som människor, men de passar inte riktigt i mitt system. Nej. Jag filar lite på systemet.
Nej, men det är bra att du säger det där, för det kan man fila på systemet. För att det är många gånger är det så att två som tycker om varandra och spelar också bättre tillsammans. Så att det får man tänka sig för lite.
Så att hitta personligheterna som fungerar tillsammans är nästan minst lika viktigt som deras.
Ja, det är det.
Och där finns det exempel i din karriär att du har ändrat lite grann på dina filosofier.
Ja, det har jag gjort. Mm. Det har jag gjort faktiskt. Mm. Mm.
Det här med att skapa laganda, hitta den rätta teamspiriten. Har du några exempel på det, hur du har jobbat med att få fram det?
Nej, men man kan ju prata om när man står på torget i Karlstad eller i Göteborg på
Götaplatsen,
va? Som en vision när man har genomgång tidigt på säsongen och vill sätta förutsättningar och så vidare, va? Så att alla har liksom någonting och oj, det här skulle vara fantastiskt roligt, va? Vilket mål. Och sen så måste alla killar ha klart för sig då att alla måste försöka bli bättre än de är just då, va? Så att man utvecklar laget hela tiden och att de utvecklas. Så det tror jag att de får klart det för sig.
Har du några speciella arbetsmetoder som du använt i förhållande till att få ihop gänget? Vad det gäller kanske saker som är utanför hockeyn eller på olika sätt för att svetsa samman gruppen och hitta den rätta gruppdynamiken och teamspiriten.
Ja, men det har man ju en samling på hösten, kanske en 3-4 dagar där vi är någonstans och har olika teambildning och sånt här, va. Men jag tror att det är den här vardagliga, va, att vi har respekt för varandra och vi jobbar hårt, väldigt hårt, och är koncentrerade på uppgiften. Man kan ju inte komma... Jag menar, jag vet att jag i Göteborg en gång, det har jag fått att de har berättat för mig, jag har nästan spolat bort det, att efter 5-10 minuter så blåste jag av träningen och gå hem, kom tillbaka imorgon, va? Så okoncentrerat var det då, och då tänder det till i mig.
Ja, men det är bra.
Så alla vet, va.
Om man tänker sig, Benga Johansson var ju exceptionellt bra på det här med handbollsgänget. Och de var ju kända för massa olika saker. Men de hade ju väldigt mycket utanför handbollsplanen, aktivitet och så vidare. Du har inte jobbat riktigt på samma sätt med massa den typen av aktivitet. Nej. Det var mer hockeyrelaterade grejer direkt.
Det kan man säga. Ja. Vet du, hockeyn, vi spelar ju så mycket matcher, va? Så att vi var ledig en dag i veckan, vet jag. Och det är söndagar som vi var lediga. Och då satt Janne Karlsson, som var min assisterande i Göteborg, då satt vi där nere och gjorde två träningar, eller jag la upp veckans program. Så att man har inte så mycket tid, va?
Nej. Vi behåller oss kvar lite grann med det här med gruppdynamiken. När du var förbundskapten då, så hade du både VM, OS och Canada Cup. Och nästan varje gång så var det en mix mellan mest då elitseriespelare. Ja, vi får säga elitserien då, för det hette det då, inte SHL. Och NHL-spelare. Och till och med någon som var någon annanstans, var Jonas Bergqvist, tror jag, spelade väl i Tyskland till och med och var med i landslaget där, va. Men i alla fall, att när du ska ta in NHL-spelare i gruppen med elitseriespelare, hur mycket tänker du på deras personlighet och deras karaktär för att de ska passa in i gruppdynamiken? När du satte ihop de här lagen, Canada Cup var ju mix exempelvis, det laget, och även något VM-lag där.
Ja, det... Jag tror att man tänker mer på det när man tar ut VM-laget.
VM-laget.
För då har man legat tillsammans med ett lag och tränat. Och så måste man tala om för några killar att nu kommer det NHL-spelare. Nu får inte ni vara med.
Nej.
Och det är ett fantastiskt tufft jobb. Alltså.
Det kände du som en belastning?
Ja, det kände jag som en riktig belastning. Och därför hade jag inte så många med från NHL under de här två VM-turneringarna som jag hade.
Nej.
För jag ville inte ha för många heller.
Nej. Men de du tog ut då, kan man säga att deras karaktärer som personer, Garpenlöv exempelvis, Kalle Johansson, väldigt bra teamplayer som man säger så.
Och Mats Sundin.
Och Mats Sundin. Det var väldigt noga med att det skulle vara karaktärer som kom in på ett bra sätt i gruppen.
Just det.
Ja, om man tänker sig någon som sticker ut lite eller hade varit lite mer ego men en skicklig hockeyspelare, då hade du kanske inte valt att ta hem honom till ett VM om han hade varit tillgänglig från NHL.
Nej. Så
kan man säga.
Ja, så kan man säga.
Så, och det visar också att laget vann båda gångerna.
Ja.
Men inte så många NHL-proffs med.
Nej, det laget som vi hade när vi vann över Sovjet, som det hette då, när vi vann i Finland. Det laget vi hade då i Tre Kronor. Det var ett väldigt, väldigt bra Tre Kronor.
Det var ett extra.
Ja, då var ju Håkan Loob, Mats Näslund.
Jag tittade faktiskt lite på det innan här. Rundqvist, Sundin, Viktorsson, Garpenlöv, Masken Karlsson, Jonas Bergqvist, Kjelle Berglund, Stillman, Kjell Samuelsson.
Ja.
En gammal smålandslegend från Tingsryd som jag känner till väl. Ja. Kenholt, Lindas Lidström gjorde väl debut då.
Ja.
Peter Andersson. Alltså, lagkapten allihopa.
Ja.
Du tog ut 22 lagkaptener.
Ja, det kan man säga.
Ja, jag skojar lite, men du fattar vad jag menar.
Ja, jag fattar.
Det var, alltså, det måste varit ett av de karaktärstarkaste hockeylagen du haft någon gång.
Ja, absolut. Ett av de bästa också.
Mm. Men och där kände du väldigt tydligt att där var karaktär, team players, en väldigt viktig faktor. Mer än individuell skicklighet. Om du skulle prioritera för att verkligen få den här ultimata gruppen.
Ja, det tror jag att vi gjorde. Men att vi skulle kunna rå på Sovjet då. Det var fortfarande så var det Fettis och Kasatonov som spelade tillsammans i ett backpar. Så att... Det var inte lätt att bryta ner dem.
Nej, men det var fantastiskt. Och sen såklart, du fick in två unga där, Lidström och Sudden också. Där. Ja, fantastiskt bra. Så. Nej, det var jättekul. Conny, nu ska vi gå in på ett annat kapitel som vi har här som kallas för fem snabba svar.
Mm.
Och det betyder att du får två val och du måste välja ett av dem. Och du får inte tänka allt för länge. Är du beredd?
Får jag val?
Du får två saker som du ska välja mellan.
Ja.
Och du får inte tänka så mycket på det. Då börjar vi. Wayne Gretzky eller Uffe Sterner?
Uffe Sterner.
Vinna Stanley Cup eller OS-guld i hockey?
För mig OS-guld.
Stig H. Johansson eller Björn Goop?
Jag har haft hästarna hos Björn Goop.
Det blev Björn Goop.
Ja.
Johannes Hov eller Globen?
Globen.
Globen. Oxfilé eller Sjötunga Walewska?
Sjötunga.
Sjötunga. Du är lite fiskgubbe där.
Ja.
Ja. Du är lite travintresserad också.
Ja,
kanske.
Ja, jag hade ju en bra häst. Kopiad.
Kopiad, ja.
Ja.
Ja, det var både roligt och ekonomiskt bra att äga en del av den.
Ja, det var det. Men tyvärr så var det precis under den perioden jag var som mest aktiv tränare.
Mm.
Och bodde i Schweiz också.
Mm.
Så att det var ingen riktigt bra kombination där. Nej.
Du så fick inte se så jättemånga lopp.
Nej, det fick jag i och för sig. Mm. För att det var ju på sommaren. Elitloppet gick ju sista maj. Så det fick jag. Men det var inte bra. Men jag har inte varit på trav på 2-3 år. Så att,
nu har intresset dalat.
Ja, visst.
Det är inte Tommy Söderberg-klass.
Nej.
Travintresset.
Nej, inte alls.
Bra, då kör vi vidare. Lagkaptener kom vi in på nu. Mm. Och det här är ju ett ämne som är väldigt intressant. Och du ska få samma fråga som Roger Rönnberg fick när vi hade honom i podden här. Varför producerar svensk hockey så otroligt många högklassiga lagkaptener? Vi bara backar bandet. Börje Salming till exempel, Thomas Sten, Thomas Rundqvist som du själv har haft, Bengt Åke, Alfredsson, Sundin, Lidström, Joel, Lundqvist, Oliver Ekman Larsson och Gabriel Landeskog nu och så vidare. Vad är det som gör att svensk ishockey producerar så enorma, skickliga, världsklass lagkapten?
Ja, det tror jag är för att vi som är tränare i Sverige är inte rädda för att prata med spelarna och ge dem ett visst ansvar på olika saker. Mm. Så det tror jag självklart. Mm. För det gör de nog inte i Kanada, vad jag vet i alla fall.
Nej. Sen kan man säga att man tittar på andra idrotter, så fotboll till exempel, så kanske man har relativt likt ledarskap i fotboll, men det poppar inte alls upp lika mycket den typen av profilstarka ledarkaraktärer bland spelarna. Nej. Det är nog en viss skillnad, eller det är en viss skillnad, absolut. För din del då, kan du nämna någon lagkapten som du har haft och som du har jobbat ihop med på ett bra sätt, och lite exempel på hur du har samarbetat med honom?
Ja, det kan jag direkt säga, vem som är den bästa lagkaptenen jag har haft, det är Thomas Rundqvist. Mm. Och jag hade honom i många år också.
Du hade han både i Färjestad och i landslaget, ja, som kapten.
Ja.
Det här är jätteintressant, Conny. Vad var det som ni gjorde tillsammans, du och Thomas Rundqvist?
Ja, men jag tror Thomas litade på mig och jag litade på honom. Mm. Och därför hade vi väldigt lätt att samarbeta. Alltså det, han var bra emot killarna också, för han var rak, Thomas, om du förstår vad jag menar.
Han skötte omklädningsrummet åt dig på ett bra sätt.
Ja.
När det behövdes.
Ja, det gjorde han. Det gjorde han verkligen.
Han städade bakom din rygg om det behövdes någon gång.
Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag.
I dialog om verksamheten, hur långt in i beslutsfattningen om olika saker gick du i för att, så att säga, konsultera Thomas Rundqvist i hur ska vi göra si eller så?
Det är jag tveksam till att vi gick så långt. Mm. Utan han ville ju inte vara med och tala om vilka som skulle spela. Ah. Eller nej.
Taktik?
Ja, men det visste han.
Det visste han, ja.
Ja, det visste de vilken taktik vi hade. Mm. För det...
Längd på träningspass, ska vi vara lediga eller ska vi träna imorgon, ska vi åka buss eller flyg?
Ja, det var de delaktiga i. Mm. Och det var Thomas delaktiga i. Mm. Därför blir det mycket flyg. Nej, jag skojar med det.
Men fanns det uppgifter som du kunde känna att du kunde lämna, som nästan var halvt om halvt en tränaruppgift,
ja,
men du kunde lämna den till lagkaptenen för att du visste att han kommer sköta det perfekt? Kan du ta något sånt exempel?
Ja, alltså jag experimenterar lite grann med att genomgångar. Mm. Så överlämnar jag till, vi var ju 3-5 på den tiden som delade, va? Mm. Och då överlämnar jag till kanske center forwards en match, va? Mm. Så hade jag skrivit ner punkter de skulle gå igenom, och så fick de redovisa till mig. Mm. Och detta funkar väldigt bra. Mm. Och så att jag experimenterar lite med sånt, och Thomas hade nog kanske någon genomgång själv också. Mm, mm. Men då hade jag skrivit förutsättningarna och allt sånt där. Mm.
Det på något sätt så är det en ultimata situationen för en som ledare, att ha en lagkapten som är så stark i gruppen, så att och han, du vet att han är 100% lojal och så vidare.
Ja.
Så det var inte svårt att ta ut centern i första femman när du hade Thomas Rundqvist i truppen.
Nej. Sen är det ju så att det här med genomgångar, och spelar man 50 matcher så kan det bli lite tufft också, så man får inte ha det på samma ställe. Nej. Men det kanske jag sa förut.
Mm. Variationen där.
Jag ska bara ge ett exempel på det. Mm. När vi skulle spela finalen i Prag, det var mot Finland, så hade vi ju spelat mycket matcher. Mm. Det går ju tätt i VM. Mm. Så vi spelar på lördagen och sen skulle vi spela finalen på söndag. Mm. Och då, hur ska jag göra genomgång nu? Mm. Jag kan inte hålla på en gång till med upprepning. Det blir ju många gånger så, va? Mm. Så då ställde jag klockan på 4 på söndag morgon. Mm. För jag var så trött på lördagen.
Ja.
Så 4 och så gick jag upp och så skrev jag någonting om varje kille. Mm. Vad de skulle tänka på. Mm. 22 stycken.
Mm. Inför finalen.
Inför finalen. Mm. Och när jag kom då så talade jag om att nu, koncentration här. De satt, det var tyst, det hördes inte ett dugg alltså.
Nej.
Så när jag kom till exempel till Mats Sundin så tror jag sa någonting sånt här. Mats, idag åker du på kanten och sen bryter du in och tveka inte. Skjut och så jobbar du tillbaka. Exempel.
Ja,
något sånt då.
Men det gjorde du med alla 22 spelarna?
Alla 22 spelarna. Mm.
4 på morgonen, 4:30.
Mm. Ja, nej, men jag...
Ja, du steg upp då.
Jag steg upp då och skrev det här. Mm.
Det var.
Och sen så hade vi genomgång, för matchen började väl 3 eller någonting. Så att vi hade ju bara en promenad på förmiddagen. Mm. Mm. Och så genomgång då. Mm.
Det är jättespännande. Jag tänkte att vi ska fortsätta vara kvar lite grann på det här med lagkaptenen. Ibland så pratar man ju att man kanske vill ha mer än en lagkapten. Och i hockey är det väldigt naturligt då att man har en med C och
två med A.
Två med A. Ja. Det blir ju ett kaptensråd. Har du använt ett kaptensråd på något sätt i verksamheten där du har konsulterat dem på olika frågeställningar?
Ja, det tror jag mycket att vi gjorde när det gäller resor och när vi skulle på träningsläger och allt sånt här. Jo, det tror jag. Jo, det hade vi. Mm.
Har du hamnat i något läge där du har känt att lagkaptenen är för dålig? Han platsar inte längre.
Nej, jag har
kill your darlings är inte det lättaste.
Jag förstår exakt hur du menar. Och det där har jag inte haft något problem med.
Nej, du har aldrig hamnat i den situationen?
Nej, jag har inte gjort det. Inte
att du har en spelare som är lagkapten och han är väldigt tydlig kapten i gruppen, men han platsar inte längre i laget.
Nej, den situationen får man akta sig för.
Den är inte enkel.
Nej, den är inte enkel.
Nej, den är absolut
inte enkel. Nej, den kom jag aldrig.
Den kom du aldrig.
Nej.
Finns det något mer du tycker vi ska lyfta här i samarbete med kaptenen, alltså kaptensarbetet, när vi ändå är inne på det ämnet? Några erfarenheter som du har, något från Frölunda, något från Schweiz, samarbete med kaptenen, något gott exempel som du vill förmedla vidare?
Jag tror i Schweiz visste jag att det var väldigt viktigt att ha en bra lagkapten. Mm. Sverige känner vi ju varann på ett annat sätt. Va? Mm, mm. Men där nere så var ju inte jag så bevandrad. Va?
Nej.
Och där fick jag en som heter Felix Hollenstein som var lagkapten under hela min tid där nere. Mm. Han är förresten sportchef där i föreningen nu. Mm. Och där såg jag ju direkt att han var rätt. Han hade mörka ögon den också. Mm. Så han var sträng på spelarna. Mm. Så att,
och det blev, han var bra kapten för dig?
Han var bra kapten för mig. Mm. Han var bra. Men jag tror att det är nästan viktigare i utlandet.
Var det viktigt också att ha en schweizare?
Ja, absolut.
Som kapten?
Absolut. Mm. Mm. Absolut.
Bra, vi släpper det. En sak som har varit en otrolig utveckling på sen du tog dina första skridskoskär som tränare för Färjestad, det är ju ledarstabens storlek. Idag är det en ledarstab som kanske säkerligen är dubbelt så stor som när du jobbade. Vad det gäller antalet tränare, sjukgymnaster, analysgubbar och så vidare. När du har formerat dina ledarstaber genom åren, även om de har varit små, vad har du haft för parametrar och kriterier där som har varit viktiga för dig för att hitta rätt medarbetare?
Ja... Jag tänkte säga, allt kommer ju från NHL. Va?
Mm.
Jag menar, där har de ju ledare som är lika många som laget. Och det har ju till exempel svenska landslaget.
Mm.
Jag var ju med i landslaget också. Mm. Vi hade ju inte alls
Nej.
Den som det är idag. Va? Mm. Och i klubblagen så har ju det ökat något fantastiskt. Alltså.
Mm. Mm.
Men... Någonting som jag tycker är bra, det är som man har lite samvetskval för att man inte hade den tiden när man var tränare i Sverige. Det var att man kunde inte träna så individuellt med spelarna som man borde och ville göra.
Nej.
Och det har de möjlighet att göra idag.
Mm.
Tack vare att det är så många som är med. Eller flera som är med. Va?
Mm.
Så det tycker jag är en stor fördel. Och det är utvecklat i ishockeyn.
Mm. Mm. Har du fått välja alla dina assisterande coacher själv i alla lag?
Ja, det har jag fått.
Mm. Och vad har det varit för parametrar där som har varit de viktigaste när du har valt de gubbarna?
De första åren i Färjestad här, då hade jag ju en som heter Kjell Augustsson som jag spelade tillsammans med i samma kedja när jag var spelare.
Mm.
Och han jobbar ju på kommun här, så vi tränar ju klockan 6 så att han slutar ju 5 han.
Ja.
Så var det på den tiden.
Ja.
Sen när jag flyttade till Göteborg då hade jag Labråten.
Mm.
Och det var en väldigt bra kille också.
Mm.
Och det fick jag ju välja.
Mm.
Och sen när jag kom till Göteborg andra gången.
Mm. Och det Janne Karlsson?
Då ville jag ha Janne Karlsson, för han var min kapten när jag var där första gången. Va? Så jag visste hans kvaliteter på både det ena och det andra. Va?
Mm.
Så det var bra.
Och det fick du.
Ja, och sen landslaget fick jag ju välja då.
Mm.
Och det var naturligt att det var Kurt Lundmark. Han hade Vikingarna år innan också.
Mm. Tycker du att finns det något speciellt där när du ska jobba tillsammans med en annan tränare? Att du vill att han ska tänka lika som dig? Eller du ska vilja att han ska vara lite motpol och tänka tvärtom? Eller att ni ska ha det gött tillsammans? Eller att han ska vara bra på någonting som du inte är lika bra på? Eller hur tänker du där?
Jag var nog inne på att vi ska tänka hockey lika.
Mm.
För det var ju nummer 1 alltså.
Mm.
Så att det såg jag som prio nummer 1. Mm. Att vi hade samma åsikt om hur vi skulle spela. För annars så går det ju inte.
Nej, klart. Och sen utifrån sociala antenner, har du känt att det har varit viktigt?
Ja, det är naturligtvis viktigt, men det här är ju gamla spelare så att
det faller sig naturligt.
För
det är inte svårt med Kurre Lundmark och Janne Karlsson.
Nej, det är
har det gött tillsammans.
Nej, det är inte det.
Nej, jag fattar. Vi går in på det här som kapitlet om rekrytering.
Mm.
Som är väldigt viktigt. Om jag säger Håkan Loob, Thomas Rundqvist, Thomas Sten, Tommy Samuelsson. Vad har de för gemensamma nämnare?
Ja, de kommer ifrån små klubbar.
Mm, det är en.
Ja.
Mer.
Och sen är de född 60.
Född 1960.
Ja.
2.
Ja.
Och 3.
Ja,
du hämtar dem alla till Färjestad?
Ja.
I unga åldrar?
Håkan Loob ringde jag på en sportaffär nere i Karlskrona. Det kommer jag ihåg. Det kommer jag ihåg. Thomas Rönnqvist var det någon annan i Färjestad som kände till.
Ja. Vi kan hoppa över
till
att du, Färjestad, hämtade alla spelarna.
Ja.
Unga spelare.
Ja, jag ville ha det.
Födda 1960.
Mm.
Från mindre klubbar.
Mm.
En stor talang.
Mm.
Och kom till klubben i stort sett samtidigt.
Ja.
Och var lika gamla.
Ja.
Och det blev ju supervärvningar, alla 4.
Ja, och vi vann SM året efter.
Ja, och då är det så här. Var det en medveten strategi? Att de var lika gamla? Att de var unga? Eller var det bara tur? Eller ville du ha unga spelare?
Jag ville ha unga spelare. Jag började... Det var mitt fjärde år när vi vann SM.
Mm.
Jag började ju tidigt som jag berättade för det.
Mm.
Och jag märkte ju att det är en del som inte är så intresserad av det här.
Nej.
Utan vi måste ha in yngre förmågor som vill träna och vill bli bättre i framtiden.
Mm.
Och det gick de med på, så att vi bytte ut en hel del spelare.
Och då är det klart att få in sådana spelare, talanger, karaktärer i samma ålder, med samma intresse, som driver varandra,
exakt,
som umgås på isen, utanför isen, 365 dagar om året, 24 timmar, pushar varandra. Det måste vara enormt härligt att vara tränare för en sån. Det blir ju nästan som
Det var
juniorlag liksom, det var, och de bara kör gubbarna.
Det var målsättningen med det hela. Och sen hade vi två stycken killar som inte får glömma bort som var född 61. Mm. Jan Engman och Håkan Nordin.
Mm. Och så Lyckner var väl
Lyckner, han var,
lite äldre kanske.
Han var lagkapten när vi vann SM då. Mm. Och hur gammal var han då? 22, 23?
22, ja. Men i vilket fall som helst, alltså, det var en väldigt tydlig strategi.
Ja,
det och det var din vilja, eller klubbens vilja, eller ja, tillsammans.
Tillsammans var det.
Nu ska vi jobba så här.
Jag fick nog övertala en del, men,
okay,
men det var nog det bästa vi har gjort någon gång. Men det är inte många som har tänkt på det. Det var roligt att du tog upp det.
Ja, men jag tycker det är spännande, och även att du gav Forsberg och Lidström debuterna i Tre Kronor väldigt unga.
Ja.
Vi har varit inne på Frölunda-tiden. Du satsar på Tolsa, Kahnbräck,
Lundqvist.
Kahnberg, förlåt, inte Kahnbäck va?
Nej.
Kahnberg. Och det betyder ju att i din rekrytering så vill du gärna ha mycket unga spelare runt dig.
Vad vill jag?
Och då är det varför du vill det.
Jag vill det för att de tänker på att de vill bli bättre hockeyspelare. Mm. Och det blir man bara genom att man har vilja. Mm. Och vad säger man mer?
Ambition.
Vilja och ambition, och vill ta till sig nya idéer och idéer överhuvudtaget.
De är coachable.
Ja, precis. Precis.
Har du haft någon situation där du har haft det motsatta? Där du har haft x antal trötta spelare över 30 år som inte vill träna, som du helt enkelt bara har fått göra det av med?
Ja. Mm. Det har hänt.
Mm. Och då kan man säga att din erfarenhet av rekrytering är det här att det unga spelare ger så mycket energi och blod och kvalitet in i ett omklädningsrum. Sen är det viktigt att de unga spelarna är tillräckligt bra också.
Ja, det är,
för annars vinner de inte hockeymatcher.
Nej, det gör de.
Och där är en balansgång såklart.
Ja, det är det såklart. Mm. Men det tycker jag är lite ett typexempel på Frölunda första året som jag kom dit då. Mm. När vi var ju rätt så bra med. Vi fick ju stryk utav Skellefteå då när vi kunde ha gått upp första året. Mm, men jag kände att det här klarar vi inte. Vi är inte nog bra.
Nej.
Och då hade vi för många spelare som inte var tillräckligt bra och lite för gamla.
Mm, mm. Nej, men det här exemplet med de här fyra spelarna, ja, från Färjestad som alla är födda 1960, ja, och alla kom från mindre klubbar samtidigt.
Ja.
Det måste vara en av de bästa åren vad det gäller värvningsstrategier i svensk hockey och få in de fyra samtidigt.
Ja. Och bra spelare
också. Bra spelare och bra,
ja,
gubbar.
Ja.
Och sen Färjestad-ikoner får man väl säga.
Ja, just det. Ja.
Det är bra. Nästa kapitel här som vi ska prata om är lite grann det här med mentala faktorer. Det är ju en extremt viktig del i en elitverksamhet att ha spelare som hanterar det här med mentala delarna. Din erfarenhet, Conny, av att bygga en individ och en grupps självförtroende. På vilket sätt och på vilka olika parametrar har du arbetat för att höja spelarna och gruppens självförtroende?
Ja, det är en väldigt svår fråga det där. För att jag har ju inte anlitat några psykologer. Eller,
nej, du har aldrig haft någon beteendevetare psykolog.
Nej, det fanns inte på den tiden.
Nej.
Det kom lite senare, en kille som jag känner väldigt väl här och som har varit kanonbra. Alltså.
Mm.
Men,
vem är det?
Lennart Karlsson heter han.
Mm. Mm. Men du fick vara psykolog själv?
Ja.
Amatörpsykolog, ja, som kanske är minst lika bra. Och vad tänkte du på då i arbetet för att du skulle lyfta dina spelare?
Jag tror att jag tänkte i nästan alla lägen så tänkte jag att kom nu var det själv.
Mm.
Jag tror att de genomskådar dig om du försöker att vara en annan person.
Mm.
Och det har jag aldrig försökt att vara.
Nej.
Utan jag har försökt att vara mig själv. Och, mm, och med brister och som man har och allting. Va? Mm. Men det godtar de om du är dig själv. Mm. Jag tror det.
Mm. Mm. Vad om man säger så här, om man kommer in i en motgångsfas respektive medgångsfas med ett lag. Alltså vi pratar fem raka segrar eller fem raka förluster.
Mm.
Att som ledare då hantera gruppen utifrån ett mentalt perspektiv. Vi kan börja med en motgång. Ditt lag har förlorat fem raka matcher. spelet funkar inte, kritik från massmedia, fans. Hur hanterar du en sån situation utifrån spelargruppens självförtroendedel?
Allt beror ju på hur matcherna har sett ut, va? Och om det har varit en 3-4 som har varit skadade och allt.
Men vi säger att självförtroendet är lågt i gruppen.
Ja.
Vad gör du då som ledare?
Ja, jag tror att att jag tar ett snack inför gruppen. Det tror jag gör. Men
och vad säger du då?
Kanske inte med hög röst.
Nej.
Utan vi går igenom vissa detaljer som vi vet att det här har vi inte varit bra på. Och så försöker jag också få feedback ifrån gruppen. Naturligtvis, va? Och kanske jag sätter dem i grupper på en 4-5 så att de får gå igenom och yppa sig till mig också. Va? Vad det beror på att vi har en dipp just nu. Va?
Men dialogen är viktig.
Ja, dialogen är viktig.
Finns det något mer?
Nej, och sen tror jag också att det gäller att försöka höja att vi är bra. Vi är bra, men vi kan inte kanske ligga på topp en hel säsong, va?
Nej.
Det finns ingen som kan göra, va?
Nej.
Utan vi har lite dippar, men vänta, vi ska vara som bäst där borta. Och det hade jag som mål också med laget, va? Att vi ska vara bäst när det
gäller. Har du haft någon sån här situation där du känt att det här, nu är vi
illa ute,
nu funkar inte spelet, nu är det många spelare som underpresterar. Har du någon sån som du skulle kunna relatera till, någon konkret sån situation?
Det finns naturligtvis, men direkt som jag kan peka på det, jag tycker man var så glad när man hade vunnit någon match, vet du, när man tog den där portföljen och gick ut där. Och sen så var det Gamnacke 100 meter längre bort, för då tänkte man på nästa match, va? Så att, jag menar, så är ju tränarlivet.
Så är tränarlivet.
Ja, man är glad för stunden, va? Och sen är man ju förbannad för stunden när man får stryk, va? Men sen så poppar man upp träningen efter, va?
Har du använt lagkaptenen eller lagkaptensrådet någonting när det har varit motgång?
Ja, det har jag gjort.
På vilket sätt?
Ja, det har jag gjort, att prata igenom om vad vi ska göra, vad de tycker att vi ska göra, va? Men
vi vänder på kuttingen.
Ja.
Medgång. 10 raka segrar. Gubbarna går på mål. Ja, kungar på stan.
Det är då man får skälla, vet du.
Du börjar se beteenden som du kanske inte gillar riktigt, men det spelar ingen roll, ni vinner, stolpe in. Ja. Utvisning i 18:e minuten i tredje perioden som ni vinner i powerplay 2-1 och så vidare, när ni kanske inte gjort det förtjänt av det.
Ja.
Stolpe in. Ja, du vet de här situationerna.
Ja.
Hur hanterar du medgångar och vad är viktigt att hantera och göra med gruppen i en sån situation?
Ja, men man hittar ju alltid någonting som inte vi har gjort bra. Va?
Ja.
Det tar man ju upp då, va? För då är det ju väldigt bra läge. Va? Och sen om man kommer till ett sånt läge, det är ju perfekt för ett lag. Va? För då kan man ju spela flera spelare och några kanske kan vila till och med. Va? Så att där har man en fin chans att bygga upp lag för fortsättningen, va?
Att matcha lite grann bänkspelare i den
just
perioden.
Just det. Så att, och då kan man ju ha ett snack med dem som får sitta också, som har varit med, va? Att nu beror det inte på att du har varit dålig, utan nu beror det på att jag vill ha lite mer tid på de andra, va? Och det accepterar de, så.
Har du haft någon gång där du har känt att spelare har blivit för cocky när det går, alltså för kaxiga i medgång, så att du har fått ta ner dem ordentligt på jorden för att få dem att fortsätta prestera? Har du några sådana exempel också? Det har du kanske många.
Jo, men det har ju hänt. Det har ju hänt, vet du. Men
har du tagit dem in för gruppen, nej, då, eller tar du dem enskilt?
Jag tar jag enskilt jämt. Om det är någon som har varit dålig också, va, så tar jag den.
Kritik brukar du aldrig framföra i storgrupp?
Nej, det gör jag inte.
Bara beröm i storgrupp och kritik i enskilt.
Men kritik kan de få, vet du. Men man går ju runt lite så här, va? När man pratar. Men är det någon som man tycker har gjort dåligt ifrån sig, va? då tar jag den enskilt. Eller gjorde.
Mm.
Det gjorde jag. Men det sägs ju, vet du, jag vet. Det var en gång uppe i Timrå.
Mm.
Så låg Bunu, tror jag, med 2 eller 3-0 till och med efter en period. Och så hade vi, det var 2 omklädningsrum, men Janne och jag satt på ett ställe. Va?
Mm.
Och så satt killarna där inne och så kom jag in. Och Janne satt där och med huvudet nere också. Och så Ackerström hade blivit skadad, så han hade duschat och satt och bytte om där.
Mm.
Och så sa jag till Janne, nu går vi in. Vi gick in i omklädningsrummet.
Mm.
Och då hade jag hög röst.
Mm.
Väldigt hög röst.
Mm.
Och så när jag kom tillbaka och satt och var jag lika lugn där och Janne och jag satt där, då säger Ackerström, det var det värsta jag har hört någon gång, säger han. Han hade bytt om, så han satt inte med i omklädningsrummet. Han hörde det ju rakt igenom.
Ja.
Och sa han, du, det där är inte bra för hjärtat, sa han till mig.
Men vad fick du för effekt på det då?
Nej, men vi ryckte upp oss riktigt bra. Jag tror vi vann matchen till och med. Men så det kunde ju vara ibland.
Ja, när vi ändå är inne på det, så den här typen av höja rösten, rejäl utskällning, hårt talk brukar man kalla det för i England.
Mm.
Det där kan ju ibland bli positivt, men det kan ju också lika gärna bli negativt. Och du vet ju som ledare att du har x antal sådana kort att spela ut på en säsong. Spelar du ut för många sådana så är de verkningslösa.
Wow.
Hur har du känt med dig i periodpauserna?
Nej, men jag tror att de känner mig så väl.
Mm.
Så att det är inte likt mig att göra på det sättet.
Nej.
Utan var det så att papperskorgen gick den gången, så berodde det på något exceptionellt. Va?
Men du var medveten om att du bara spelade ut det kortet x antal
gånger
på en säsong?
Ja, det var jag. Mm. Jag ville inte vara en sån heller. Jag var inte en sån.
Nej. Det är bra för din egen del med det mentala.
Mm.
Att hantera press, krav, förväntningar. Både inre press och yttre press. Hur har du hanterat det? Och hur har du upplevt det under hela din karriär?
Ja, jag har förberett mig inför matcher själv väldigt bra.
Mm.
Jag var alltid ute och sprang och då funderar man ju väldigt bra när man är ute och löper och så här. Så det gjorde jag i stort sett alla år gjorde jag det.
Mm. På matchdagen?
Nej,
dagen före.
Dagen före. Och sen ville jag sitta dagen före också och göra matchgenomgången.
Mm.
Så att jag var klar. Va?
Mm.
Och sen gjorde jag också så att jag gick alltid hem efter matchvärmningen.
Mm.
Och då hade jag en väldig förmåga. Då kunde jag lägga mig och sova där en halvtimme, timme på eftermiddagen. För matcherna började ju senare, vet du.
Mm.
Så det gjorde, för att jag hade däremot svårt att somna efter matcherna ibland. Va?
Mm.
Man är ju uppe i varv. Mm. Du vet ju hur det är.
Ja.
Så att det är det. Men det som var nog mitt största problem, det var att jag gick nog in lite för hårt för det här.
Mm.
Så att det fanns ingen stopp på mig liksom bara.
Nej.
Så att därför så åkte jag ju på 2 smällar.
Och då kommer vi på nästa punkt, motgångar och lite slitage.
Ja, slitage.
Slitage, ja. Mm. 2 gånger. Kan du berätta lite om de 2 situationerna och vad du har lärt dig utav det och vad andra kan lära sig utav det?
Ja, första gången jag åkte på det var när jag var i Färjestad här, för då när jag kom tillbaka från Schweiz så var jag ju både sportchef och tränare.
Mm.
Så att jag jobbade ju hela sommaren och alltihopa. Mm. Så att då gick det ett och ett halvt år, va? Så gick det ingen längre. Va?
Nej.
Och sen i Göteborg då, men då hade jag ju otur, för jag fick ju 2 eller 3 diskbråck här uppe. Va? Så armarna var ju som...
Men det var mer medicinskt?
Ja, men både och alltså.
Lite mentalt också?
Ja, både och alltså. För
men hur har du gjort då? Om vi tar första gången, När du åkte på de här smällarna då, hur hanterade du det då? Säkert första gången i Färjestad när du fick sluta där. Hur hanterade du det? Och vad lärde du dig av det?
Ja, jag lärde mig att jag inte får ta på mig så mycket jobb som jag gjorde då. Men jag fick ett halvår ledigt som jag inte gjorde någonting. Mm. Och så ringde de ifrån Schweiz. Mm. Och då åkte jag ner och gjorde ett och ett halvt år där. Mm. Och sen jobbade jag på Travi i 3 år. Mm. Och då trodde nog alla att nej, han har gjort sitt nu. Mm. Men så ringde Frölunda, Christer Kjellgren var det förresten. Ja. Och frågade mig, nej, sa jag. Ja, jag ringer om 14 dagar igen. Och då gick man ju och funderade på det där. Och när han ringde då så... Tommy Boset var det som var tränare då. Det här var tidigt på hösten. Mm. Så att han skulle sluta, alla visste ju det. Mm. Så att,
han skulle flytta tillbaka till Stockholm.
Ja, just det. Så att allt var klart så att de skulle ha en ny tränare. Men för att inte då skapa några rubriker och så fick jag åka ner till något väskuställe där och träffa dem. Mm.
Och då kände du att...
Ja, då kände jag att det här är ju perfekt för mig nu.
Men man kan säga så här, att hantera den typen av smäll, om man nu kallar det för det, eller motgångsslitage, det var egentligen att koppla bort hockeyn under en längre period.
Ja, det var det.
Mm. Det var... Om New York Rangers hade ringt där en veckan efter så hade du aldrig pallat med det.
Nej, det hade jag inte gjort.
Nej,
hade jag inte gjort.
Nej, men det är intressant. Att inte ta på sig för mycket jobb och att inte tro att man är oumbärlig.
Ja, är så.
Det är viktiga...
Man orkar inte hur mycket som helst. Man Nej. Tror det, va? Men det gör man inte.
Det är en bra lärpoäng för många.
Ja.
Jag skulle vilja koppla tillbaka lite grann till det här vi pratade om. Att hantera krav och press och förväntningar. Alltså, tränare för Frölunda, tränare för Färjestad. Två hockeytokiga städer där alla kräver guld. Förbundskapten för svenska landslaget. Guld. Press, krav, förväntningar, tidningar, tv. Vad har varit ditt knep att hantera den yttre pressen och ändå kunna leva ett hyfsat gott liv?
Ja, men där tror jag har klarat mig väldigt bra. Mm. För jag har aldrig haft något större problem med det faktiskt. Nej. Och när telefonerna ringde så svarade jag och jag hade aldrig hemligt telefonnummer när jag bodde i Göteborg en gång. Va?
Nej.
Så att det fick man ju något samtal på kvällen där.
Mm. Har det kanske blivit lite värre den supporterdelen och så vidare än vad det var på den tiden. Ja. Men du har upplevt det som en sak som har varit en naturlig del i jobbet. Och
många gånger också väldigt bra att få prata med journalister och så här. Va?
Det är bra. Din egen utveckling, Conny, från det att du började som hockeytränare Färjestads juniorlag tills dess att du slutade i ditt sista uppdrag. Under den resan har du ju lärt dig enormt mycket om ishockey, om ledarskap, om teambildning, kommunikation, lagbygge och så vidare. Vad har du hämtat kunskap och inspiration för din egen utveckling för att bli en bättre hockeycoach under den resan du har hållit på?
Ja, det är en bra fråga. Mm. Jag hade ju förmånen där. Jag hade ingen utbildning först när jag började.
Nej.
Ja, kanske steg 2 eller någonting. Men sen fick jag gå och så jag var över i USA och Kanada. Mm. Och dels hade jag själv föreläsningar och sen fick jag vara med på deras level där, va?
I deras hockeyförbunds utbildningar?
Ja, just det. Mm. Och sen gick jag ju alla steg här naturligtvis i Sverige. Men...
När du väl sen, hade gått igenom alla de stegen, men fortsätta utveckla det.
Ja, alltså när jag var elitserietränare i början, då hade Svenska Hockeyförbundet väldigt mycket kurser för oss elitserietränare. Mm. Och även med psykologer och allt.
Mm. Och det gillar du?
Ja, det gillar jag. Mm. Men jag vet inte om de har det idag.
Jag får höra med bostet. Ja, jag ska sluta nu. Men, ja. Men det var en sak som du...
Ja, visst, att vi var uppdaterade hela tiden. Va? Mm. Och sen, jag menar, det var ju tuffa coacher där, vet du. Mm.
Kändes erfarenhetsutbytet coacherna emellan de olika lagen? Hade du några där som du bytte mycket erfarenhet av? Och...
Ja, då. Mm. Ja, då.
Härligt, härligt. Mm. Du ska få en sista fråga här, Conny. Jag vet att det blir en jättesvår fråga. Och de som inte blir involverade här, som kanske borde vara det, de får helt enkelt skylla på mig att Conny har fått en sån svår fråga. Men jag tänkte att du ska få avsluta här med att göra en första femma i ett All-Star-teamlag med en målvakt, två backar och tre forwards av de allra bästa spelarna du har tränat i din fantastiska karriär. Går du att få till ett sånt lag?
Åh, vad svårt.
Ja.
Jaha.
Vi börjar. Målvakt.
Målvakt. Mm. Där har jag ju många att välja på.
Ja.
Henke Lundqvist är ju den som har nått längst.
Ja. Absolut.
Jag hade ju Pekka Lindmark. Mm. Han var ju bra på sin tid.
Ja.
Tommy Söderström hade jag och Riddervall. Mm. Och så har jag flera i Färjestad också. Men jag säger Henke.
Henke, ja.
Ja. Ja.
Två backar.
Den ena, det är Fredrik Olausson.
Mm. Färjestad.
Ja, och Winnipeg.
Och Winnipeg, ja.
Ja, och sen var han ju med och vann. I Detroit också. Mm.
Men smålänning, va?
Smålänning, Nybro. Mm.
Nybro, ja.
Mm. Väldigt bra.
Mm.
Väldigt bra. Mm. Och sen vänsterback.
Mm.
Jag tar Lidström då.
Det blev Lidström, ja.
Ja. Mm. Annars har jag tänkt att säga Tommy Samuelsson. Han var med många år och var duktig för mig.
Men det är svårt att gå förbi Niklas Lidström.
Ja. Mm. Men Fredrik Olausson tar jag med. Och sen...
Tre forwards.
Lob är given på en plats.
Håkan Lob.
Ja. Rundqvist.
Thomas Rundqvist.
Mats Sundin. Ja.
Fantastiskt, vilket lag.
Ja.
Helt otroligt. Ja. Och vilka karaktärer.
Ja, det är ju roligt att få haft de här som tränare i alla fall.
Ja. Men du har ju bidragit också i deras karriär. Ja. Mm. Conny, stort tack för att du hade tid och var med i Coach Meet Coach. Otroligt intressant och lärorikt. Och en ära att komma hem till dig här och prata om de här sakerna. Stort lycka till i fortsättningen. Och ha det så bra. Tack så mycket.
Tack så mycket, Per. Lycka till.
Tack. Tack för att du har lyssnat på Coach Meet Coach och tack till Ideella Folkspel för att ni låter hela överskottet från försäljningen av Bingolotto och Sverigelotten gå tillbaka till föreningslivet och stödjer utvecklingen av framtidens ledare, bland annat tillsammans med Riksidrottsförbundet och utbildningsprojektet Eldsjäl 2.0. Gäst i nästa program av Coach Meet Coach är Björklövens framgångsrika sportchef Per Kente.
En poddproduktion av Fredag.